Podplay.
Veckans avsnitt sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, funderar du på att jobba som frisör i framtiden eller kanske barberare? Då tycker jag att du ska smita in på svenskafrisörskolan.se och läsa mer där. Och det finns platser kvar till kommande terminer. I övrigt, hjärtligt välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Idag heter min gäst Fredrik och vi ska bara prata hundar egentligen. Fredrik har jobbat med hundar under många år och med olika typer av hundar, vilket ni snart kommer att få höra. Patreon-avsnittet får vi en rolig berättelse om en Bayern-supporter som trodde han kunde mucka med en polishund. Det visade sig vara osmart. Det är på patreon.com/snutsnack. Ni hör bonusmaterial med Fredrik och med andra. I övrigt så hoppas jag att du tar det försiktigt där ute och att du får en trevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat.
Vi tar det. Varmt välkommen till Snutsnack, Fredrik.
Tack så mycket.
Alltså du får beröm här. Du har ju lyckats ta dig som skåning då genom storstan till min lägenhet här i Stockholm.
Exakt. Det var inte helt enkelt.
Fel bro och lite grejer.
Fel bro och grejer, ja. Nej, så är det.
Ja, nej, men du är ursäktad. Det är sånt som händer ju. Men vi träffades i Malmö.
Det stämmer.
Vi träffades i Malmö när jag pratade med Micke.
Precis.
Som inte är så många avsnitt bort.
Ja, just det. Jag är en kollega. Jag känner honom privat också. Så.
Ja, och du har det intressanta. Jag fick ju nämligen ditt visitkort.
Just det.
Och jag har nog aldrig sett ett sånt visitkort förut i den polisiära. Du är hundförare och bombtekniker.
Det är rätt.
Den där kombon, har du sett flera sådana?
Ja, men det är ju, alltså, vi har ju en hundförmåga på nationella bombskyddet som vi då använder som ett verktyg helt enkelt. Precis som patrullhundarna är ett verktyg, eller specialsökshundarna med vapen, narko, sedel och så vidare. Så har vi bombhundar då, som man kan kalla dem. Söker efter explosiver och vapen.
Just det. Så din hund är liksom extra utbildad för just...
Ja, den är ju special. Man kan säga att den är extra utbildad. Ja, den är ju special inriktad på explosiver och vapen, kan man säga. Uh-huh. Den gör ju inget annat än just det.
Okej, så du springer inte i skogen med
hunden? Nej, inte alls. Nej, den tiden är förbi, det har jag gjort. Jag har ju varit patrullhundförare tidigare i 10 år, så att, jag har sprungit vad jag ska.
Du har gjort det och det var där liksom.
Ja, gud ja.
Vi har ju pratat om det i podden när man pratat med, dels med andra hundförare så här, och det finns ju några kategorier av poliser som man har en förmåga att driva med lite. Det är ju dels trafiken givetvis.
Ja, tunga det. Ja, gud ja.
Tunga grupperna. Ja. Men sen är hundförare också några som sticker ut. Det brukar vara så här lite Lone Wolf McQuaid-personer.
Ja, men det, jo, men så är det ju nu. Jo, men det är lite egensinniga, lite tjurskalliga får det ju vara så här. Men sen så är det ju lite blitt en liten myt det där om hundförarna också, lite grann så där att de ska vara tjuriga och sura liksom och så, men liksom sen är det då, alltså jag kan ju känna igen det så där till viss del ju, att det är ju liksom när man lägger så mycket tid som man gör på hundarna som vi gör, alltså när man är till exempel då patrullhundförare, man lägger ju liksom hundratals, tusentals timmar på hunden för att få den att göra alla de fantastiska grejerna som polishundarna gör. Oh. Och då vill man ju inte liksom att vi själva ska krascha ärendena genom att kanske köra, man hör kollegorna ligger före i spåret och vi springer av, bara nej, vänta nu, jag är på väg, ha nu is i magen, vi tar dem ändå liksom.
Sabbar inte spåret
så här, och sen så klassiker då liksom, hur långt efter sprang du? Ja, vi sprang bort till den lyxstolpen där typ. Ja, fast jag får ju spå liksom 6 lyxstolpar längre bort och sen tillbaka till radiobil. Liksom bara, ja, vi kanske var en liten bit längre bort. Liksom bara, ja, jo, tack.
Det är radiobilspolisen som är amatörerna.
Alltså. Nej, så ska jag inte säga. Nej, men det har ju hänt så. Nej, men det, och så blir man ju då bara, fan.
Men just det här hunderiet. Är du en hundmänniska liksom från början i familjen, hade ni hund eller hur kommer det sig?
Men alltså ja och nej. Jo, vi hade hund i familjen så, men jag har ju aldrig liksom, jag har aldrig hållit, innan jag blev hundförare så höll jag ju aldrig, har aldrig hållit på med alltså brukshundar, man säger så.
Nej, okay.
Utan det blev något som växte fram när jag var ny polis då, för vad är det? Typ var vi 17 år sedan, jag är inne på 17 år nu. Oh. Och jag insåg väl ganska snabbt, jag älskar den här busjakten ju, den här, ut och riva och slita och vända på bilar och köra in närsläkt i bostadsområden och vända på cyklister och så vidare. Jag brann ju för det verkligen, och då såg jag ju ganska snabbt där liksom, fasen, det där med hund alltså, det är ju för jävla bra alltså.
Mm.
För även när de då springer och försvinner liksom, så tar man dem ändå oftast ju, så.
Mm.
Det var så det växte fram, och det gick in till hundbefälet i Malmö och anmälde, sa att jag var intresserad av att komma till dem, och ja, sen fick jag åka med.
Var det någon kö, var det kö då liksom?
Ja, och det var inte rakt in sen, så där var ju en prövoperiod. Jag åkte ju hundbil i ett år
som tvåa liksom.
Ja, jag åkte med som men ja, med en kollega då som som ja, skulle berätta och visa om vad det innebar att vara hundförare liksom, så, för det visste jag inte. Nej. Så.
Men hur var den tiden? Var det lite som du trodde? Eller?
Ja, det får jag nu säga.
Mm.
Ja, jag åkte ju med en ruttad kollega då, Kirre, som han har varit med länge och kunde liksom vara lugn och sansad liksom, och visa och så här. Och sen blev det lite frustration också, för han liksom, han sa, vi behöver inte vara först framme på plats, ta det lugnt så här liksom. Och själv ville man ju liksom, man körde, man skulle fram på ärendet liksom, så här, ut med hunden och kom igen och nu kör vi, nu så har vi dem, bara lugn, lugn, lugn så här, så då. Han bromsade så lite grann också. Så. Men det var bra, jag lärde mig väldigt mycket.
Och sen då så fick du en egen hund då?
Sen fick jag, så hade jag provhundarna ett antal.
Vad innebär det, provhund?
Ja, det är ju egentligen både för mig, alltså att komma igång och börja liksom förstå vad det innebär att vara hundresör, att bli hundresör och att lära sig det hantverket som det är. Att få hunden att göra alla de här grejerna som hundarna gör liksom. Det är ju, jag menar, har man kommer hem till folk liksom, och kan inte ens få sin hund att sitta i en minut och var tyst när det kom hem folk. Det är skäls och det hoppas. Man vet ju så här.
Ja, det har man ju märkt.
Själv kan man ju, man kan ju sätta sin hund okopplad utanför Ica och gå in och handla och komma tillbaka. Liksom, och så sitter han kvar. Liksom, fan. Ja. Ja, men du vet, det tar ju tid att komma dit ju, såklart. Ja. Och det krävs ju mycket träning. Det som jag brukar säga, liksom, om jag ska lära mig att spela golf, liksom, det går inte att träna liksom, en gång i månaden. Liksom. Då blir ingen, då händer det inte så mycket. Liksom.
Nej. Men det är daglig träning då?
Ja, det
är
hela tiden. Varje dag.
Ja.
Mer eller mer, alltså, det blir, alltså, man gör ju alltid någonting liksom. Det finns alltid något. Jag menar, man bara går ut, man går alltid ut och går med hunden ju, så att säga, 2, 3, 4 gånger om dagen minst ju.
Mm.
2, 3, 4 minst.
Mm.
Ja, men man kan ju göra vad som helst, bara slänga ut något i vägkanten och så går man tillbaka och så tar han det spontant och så var det liksom en träff där. Och, ja. Ah, man kan, det finns alltid något man kan göra, liksom, yes. Så här, lite lydnad. Eller lite så här. Sen ibland så är det ju för hundarna att bara gå och bara vara hund också. Det är också.
Men sen får riktigt. Man en hund ny så att säga, eller ung?
Ja, det beror på. Det finns ju, det beror på vad, egentligen vad som är tillgängligt, för att det är ju, det är svårt att hitta bra hundar.
Ja, det är så.
Ja. Jag hade ju 6 provhundar innan jag fick den hunden som blev min första tjänstehund.
Okej.
Så den sjätte hunden blev min första tjänstehund.
Och hur många år hade du då varit på?
Ja, det var under 1,5 år ungefär.
Och vad är skillnaden då för oss, så att säga, den egen som du kan komma igång med från början mot de här andra hundarna?
Ja, de andra hundarna var det, alltså, de trodde man ju på, så man sa, ja, men det här kan ju bli något, för det är ju liksom ett lotteri.
Mm.
Lite grann. Det finns ju inga garantier för att en hund ska gå igenom ett L-test. Då, det här lämplighetstestet som polisen gör. Alltså, och man kan ju tycka liksom att ja, men den här tror, den här individen tror vi på. Liksom, det här kommer bli bra. Och sen så gör man ju olika tester för att pröva det. Mentala delarna bland annat.
Mm.
Och då finns det en sån här dumpe som det kallas, som man har drar upp en stor overall där som ligger på marken och så sliter man upp den precis framför hunden där, precis när den kommer och går, och vet ju ingenting. Man bara går förutsättningslösa. Det är tydligen ett exempel där hundar, många hundar liksom, ja, bokstavligt talat skiter ner sig. Och kommer inte tillbaka igen.
Liksom. Vad drar man upp?
Alltså där ligger, om du tänker att du kör igenom en käpp genom armarna på en overall.
Och så
ligger den bara ner på marken bak och lite dolt så här. Och så har du ett snöre upp. Och så står någon, så kommer man och går förbi en person. Hej, jag känner så här. Och så går man, fortsätter man gå. Och när man är typ 2-3 meter från den här overallen och hunden ser ingenting, så rycker de ju tag i det här snöret. Alltså den ställer sig upp så här. Som en fågelskrämma. Ja, med armarna rakt ut så här. Det är ju så här väldigt hotfullt för hunden. Eller så här, det är ut med så här, ja, så, och då vill man ju se liksom, hur gör hunden här nu. Liksom. Är det full flykt bakåt och stick? Jag vill inte vara med. Ja, tack, då vet vi det.
Mm.
En del hundar kanske bara backar bak lite grann och sen kommer tillbaka och söker själv fram och vill undersöka. Liksom. Det finns ju de hundar som går på full attack direkt. Liksom. Bara poff!
Ja, det är så.
Ja, så det finns alla.
Fast det är egentligen då kanske samma ras så
Så
beter man sig helt.
Ja, gud ja, ja. De är ju individer precis som vi, så att, det finns ju liksom inga, finns inga garantier liksom, för att om du har en kull på 600 och ja, men pappan har fått polishund och mamman och bla 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 allt vad det är. Det är många som kör på det liksom, att ja, det här blir en bra kull. Ja, 5 av dem kanske blir jättebra, men den sjätte, ja, den kan du ge till Mustadga.
Han är alltid mest propp i familjen.
Ja. Ja.
Men då fick du din egen där. Och ja. Hur gick det då? Jag antar att det gick bra när de...
Ja, det gick bra. Ja, nej, men sen så, som sagt, jag hade ju en bra mentor och som hjälpte mig hela tiden. Och sen handlade det ju om ett eget, alltså en eget initiativ, eget driv. Jag var ju jätteintresserad av det. Jag ville ju verkligen liksom.
Mm.
Jag ville bli bättre, jag ville bli... Ja, men du vet, jag ville verkligen liksom att det skulle bli ett riktigt bra redskap. Liksom. Mm. Så jag lade ju ner enormt mycket tid.
Ja.
I början på, ja, men på att bli en bra hundresa helt enkelt.
Ja. Vad var det för ras på den som...
Schäfer.
En schäfer.
Klassisk schäfer. Schäferfärgad.
Klassisk tysk hundras.
Tysk bergschäfer. Ja, ja, han var en riktig gris den första. Men,
när du menar, vad menar du då? Gris då? Att han var...
Nej, men han var ju... Facit igen, så kanske han inte skulle varit i tjänst.
Alltså han,
nej, men han var ju... Han,
han var normanspiketen på...
Ja, men han var oerhört duktig på att bita och oerhört duktig på att spåra. Det var väl hans paradgrejer kan man säga. Så. Mm. Sen lite allt det andra med saksök och sånt. Det var, och räddningssök och de här grejerna som vi körde, det var inte... Han gjorde det, vi gjorde det, vi klarade liksom testerna, så de årliga certifieringarna, men... Ja, det var inte det bästa vi har sett. Men han var en otrolig busjägare. Och han, alltså, ja, vi tog så mycket.
Har du några exempel? När du, typ det första eller något sånt där? När du var ny med honom?
Och ja, men jag hade ju... Ja, men jag hade ju... Ja, gud, jag hade många spår med honom. Alltså, men jag hade ju ett när jag körde upp till Åstorp. Körde upp till Åstorp då, från det ligger precis norr om Helsingborg. Så jag låg ju och lyssnade, man var ju helt skadad ju, så här. Så man hade ju, man lyssnade på system 70, system 80 och så hade vi börjat få Rakel där också då ju. Så då kunde man ju lyssna på större områden så här, och då hörde jag ju att det var inbrott på en sån här John Deere traktor återförsäljare då uppe i Åstorp då. Så ja, de hade snott 2 stora traktorer och kört iväg med dem då mitt i natten, och ägaren hade vaknat och följt efter då och så här, och så hade ändå, han hade inte fått igång den då, eller fått i fel växel eller vad, så han körde typ i 30 så här liksom, sen så bara hoppade han ut och dumpade den och sprang iväg då liksom, rakt ut i mörkret då. Och så var det en chaufför från Helsingborg som körde dit också. Och, ja, de spårar lite så där, men han liksom, ja, det kommer liksom inte riktigt iväg. Och han kommer tillbaka till traktorn där liksom, så här, och så tänker jag, vad fan, nej fan, jag kör, tänkte jag. Så jag plattade i mattan och så körde jag, jag vet inte vad det kan vara dit där, 6-7 mil någonting sånt.
Mm.
Så kom upp där då liksom, och jag såg ut och snackade med hundförarna, bara hur går det, eller liksom, ja, hur går det liksom, ja, fan, jag kommer liksom inte riktigt iväg, jag får inte riktigt spåuppdrag här då liksom. Nej, men så, ja, men du, jag kan ju testa liksom, ja, absolut, jag gör det liksom. Så jag ut med Jack där då, som han hette, och han nöp ju i, och sen bara bar det iväg och bara rätt ut i buschen där. Så, och, då, och sen till slut så kommer vi till nästa traktor. Det visade sig att de hade dumpat traktor nummer två också.
Aha, okej.
Okay. Och helt plötsligt så hade jag ju båda två. För jag såg ju, jag märkte på honom hur han spårade och så här zigzagspårade. Liksom, att jag jagar ju två stycken.
Ja, du fattade det.
Ja, det blir ju spårbeteelse. Och det är ju också en sån här grej, man lär sig liksom. Läsa hunden liksom. Mm. Så att jag var rätt säker på att jag spårade båda två. För att vi sprang liksom uppe på en... vad heter det, banvall där tågen går liksom.
Just det.
Och det gick liksom från ena spåret till nästa, från här, mellan spåren så här, fram och tillbaka så, och de hade ju med stor sannolikhet liksom sprungit liksom på varsin sida där rakt ner mot Bjuv, kommer jag ihåg. Och det gick ju länge och väl, och vi spårade kilometer efter kilometer efter kilometer liksom, så jag tror spåret blev väl 6 kilometer eller någonting, 6,5 kilometer. För helt plötsligt så bara vägde jag av åt höger då. Och sen ut på ett stycke och så ner i någon vass. Och så ner i vassan så stannade han, så stod han helt stilla. Så bara så liksom på öronen, stod så här och vinklade så. För han stod och lyssnade liksom. För han är ju... Och för sista biten så blev det så här som man säger flyktspår. Liksom. Då liksom hoppar liksom hunden nästan fram. Den bara liksom så här, tar jättestora kliv och hunden, nosen går upp. Liksom så här. Då vet man, då är det nära. För då behöver man liksom inte koncentrera sig så mycket på, liksom, på markbunden vittring. Utan då har han det liksom, ligger i dofttunneln där. Liksom. Han bara köttar fram där och då lyfter man liksom hålla i. För då kan de ligga precis var som helst liksom. Och så stannar.
Vad är pulsen på dig där?
Nej, men då går ju alla sinnen, då håller man ju på att spricka, alltså du vet, adrenalinet sprutar ju, så att man liksom, då är man ju så taggad och liksom så här, man börjar fippla efter ficklampan, för det var ju beckmörkt ju. Mm. Och så bara pallnitar han, och så står han helt stilla så här, och så bara ser jag öronen och börjar gå på han så här. Och så står han och drog i vinden så här, och så helt plötsligt bara dök han ner till höger i en bäck, det var vass, och där nere, ja. Där låg de två polackerna då och gömde sig.
Ja, de gjorde det.
Ja, så de blev ju makulerade båda två då.
Fick de sig hugg också?
Ja, det kan man säga.
Men hur är det då? Jag tror jag har frågat om det eftersom jag aldrig har jobbat med det. Men det måste ju du givetvis skriva om eventuella skador på en...
Ja, det gör man alltid. Det är ju rutinmässigt skada i samband med polisingripande.
Ja.
Så det blir ju alltid en utredning så att säga. Eller, ja. Jag vet inte hur långt utredningen går, men man har ju varit ett antal gånger på vad heter det nu?
CU heter det.
Ja, precis. Jag vet inte vad det heter idag. IUG? Nej. Ja. Det är så länge sedan nu.
Jag var ju aldrig där.
Jo,
det var jag faktiskt. För så skitgrejer var jag där.
Ja, ja.
Så här stulit 100 spänn påstånd från de fyllde.
Ja.
Absolut. Ja. Ska jag bra med jobbet för något, så inte för en hundring på fyllo.
Nej.
Men man får ju upp dit och berätta.
Nej, det är ju en rutin egentligen. Alltså, så man ska upp och redogöra för vad som har hänt och så ska det ju bedömas om det var rätt eller fel.
Alltså, jag har ju sett några bilder när hundar har fått bra hugg.
Mm.
Jag tror jag såg det som insidan på lår och så. Det är ju en enorm kraft där som de levererar.
Fruktansvärda krafter är det.
Liksom...
På väldigt liten yta när man tänker tänderna. Liksom. Det är ju... Nej, men, och sen är det skillnad också på alltså, en golden retriever som sitter utanför Coop och inte vill bli klappad och biter så att säga. Den mer sova, eller våra hundar då, som är tränade att bita. De har ju liksom, du bett utvecklar dem liksom, i armen att fylla käften och stänga. Och alltså, sen är det ju som en hydraulpress. Sen bara går det i käkarna ihop. Oh. Så det är ju, och det ska man ju ha med sig också. När man jobbar med hundarna liksom, att det går inte att skicka på. Och det är ju för så här, för man fick man höra, och det kommer jag ihåg, så hörde man ju många gånger så här, när man jobbar ute i radiobilarna liksom, att ja, men kan inte du fram där och så låta hunden bita lite då när det var stökigt och stimmigt och sånt. Det går, liksom, han biter inte lite. När han biter så fyller han käften och sen så går hydraulpressen ihop. Sen är det godnatt.
Nej, han går inte fram och nafsar lite.
Nej. Han går inte fram och liksom slår någon på fingrarna, utan han köttar i.
All in direkt.
Ja.
Jaha, så Jack, han var ändå bra på att jaga folk alltså.
Ja, han var grym van faktiskt. Ökänd.
Och hur är den här relationen då mellan dig och din hund här, Jack? Då? Den utvecklas ju, kan jag tänka mig, att det går ju något år om man tränar och du berättar att ni är ute 4 gånger om dagen och det blir så.
Nej, men man är ju liksom, ja men gud, man är ju liksom... Han var ju alltid med mig. Alltid. var jag än gick. Han var alltid med mig. Om jag bara skulle ner och handla på Ica så hängde han ju med liksom, väntade utanför.
Men jag tänker, det har aldrig hänt något så här privat när du har varit ute med hunden och du känner att men nu är det bra att ha en polishund?
Nej, men alltså visst, det är klart att man har ju varit kanske gått på mindre belysta platser och så här så har man ju, fast då har man nästan gått ut, tänk om någon liksom hade kommit fram och skulle liksom robba en eller något sånt. Ja, så det hade ju varit fantastiskt, men det har jag aldrig hänt.
Nu är det perfekt.
Ja, nu är det läge liksom. Ja. Bring it on.
Mm. Det är sällan man tänker så faktiskt.
Ja, nej, precis. Ja, nej, exakt. Exakt. Nej, men det är klart att, och likadant ju, jag menar, man skiftas ju om ju, det blir ju, han blir ju såklart, eller hundarna blir ju en del av familjen. Och ibland är det kanske frun som tar hunden och går en sväng och sådär, och då vet man liksom att hon är ju säker hemma i alla fall.
Men hur är en sån hund då, som Jack då till exempel, som familjehund då, kommer in i familjen och sådär?
Nej men han var ju, nej men det funkar liksom, men det är alltså återigen, det går, alltså, han var ju, jag lämnade honom ju aldrig ensam med barnen, det gjorde jag inte, för jag litar inte på honom så mycket.
Nej, det gjorde inte det.
Nej. För att han hade en mörk sida som han plockade fram lite grann så här när han kände för det. Så jag lämnade honom aldrig ensam. Men sen hade jag en annan patrullhund efter honom som också hette Jack.
Ja, det lättar så.
Ja, exakt. Det var jobbigt bara när jag hade båda två i övergångsperioden. Då. Ja, när en gjorde fel och man sa till, bara Jack! Och så tittade båda två och sa, vad hände? Nej, inte du, den andra. Nej, men liksom en del patrullhundar, alltså, som den andra patrullhunden, han skulle ju kunna släppa in på ett dagis.
Ja, ja.
Hur lätt som helst. Men de är olika, och det är också där att man lär känna sin hund liksom, hur den är. Så här. Och han var lite speciell, som jag väljer att kalla honom. Mm. Han var lite speciell, och det kände jag ju till, och då får jag agera därefter.
Mm.
Och det var jobbigt, så här, liksom, jag hade ju höll ju korta i kopplet och sa ju till kollegorna på radion liksom, att kom nu inte för nära liksom, om, så här, när vi då jobbar, om det kanske stök på stan och stort bråk utanför Harris eller vad det nu är liksom. Nu tar jag ut hunden, var nu med, kom inte nära och ska bara säga något, utan för då ligger han i drift och så vidare, och han liksom så va.
Jag var med om det där en gång. Vi åkte hem från jobbet, jag och en kollega, och så är det då de, vi hör larmet, vi står och väntar på bussen, vi hör larmet från en mack, och springer ner dit och ser då två killar som hoppar ut ur macken med så här hockeytrunkar med snott cigaretter och grejer.
Ja.
Ja, så då mobilen och ringer upp till ledningscentralen. Och vi är ju ofta ute där då, men det ligger en hundförare precis faktiskt. Och kommer då in i skogen, där var det ju, jag sprang in först, det var som att springa in i en vägg. Det var ju bara helt bäck där inne. Men han kommer snabbt, och då fick jag ju den känslan, så hunden kom emot. Det var ju tur att han hade liksom lina, för att det kunde ju varit jag som har varit busen liksom.
Ja.
Men så in där, och det gick ganska fort alltså, för de hade klättrat upp i ett träd, vilket kanske inte var smart. Alltså.
Ja, det har jag varit med ett par gånger också.
De och skrek, det var några killar från dem, de skrek så här, de var livrädda. De bara, inte hunden, inte hunden! De skrek där uppe från trädet liksom. Ja, så fick de undan hunden, så fick de klättra ner.
Ja, just det. Jo, nej, det har jag gjort.
Men då såg man verkligen käftarna så där,
typ, ja, ja, gud,
mot mig. Jag bara, men vänta, lugn och fin.
Ja.
Så att det är otroligt...
Nej, det är respektingivande.
Respektingivande, verkligen, verkligen.
Verkligen.
Men det här som du beskriver tycker jag är intressant. Det här, det är verkligen olika individer. Dels från när man testar dem, men sen när du väl har dem i drift också. Så är det så här, han hade en mörk sida. Den mörka sidan hittar du kanske inte hos nästa jakt. Då, på
nej, gud, inte alls. Tvärtom. Han var ju liksom... Han gjorde ju allting i ren och skär glädje. Medan den andra var lite surmulen där.
Okej. Men var han också bra på att spåra?
Han blev också en väldigt duktig spårhund med han. Men det handlar ju också om hur mycket tid man lägger på det. Träning är färdighet, som man säger. Det är faktiskt så.
Hur mycket lär du dig då liksom, under de här åren? Jag menar, hundarna lär man hela tiden. Men hur mycket kan du utvecklas som förare av hunden och liksom, som dressör och sådär?
Nej, men man utvecklas ju hela tiden. Det är ju, alltså, man lär sig ju. Och sen är det ju hur mottaglig man är också liksom. Om man liksom öppnar upp och är mottaglig för nya grejer till exempel.
Mm.
man tränar med andra hundförare, så kanske man tränar med någon från något annat område eller kanske från någon annan del av landet. Ja, vi brukar göra så här. Bara, aha, okej, ja, det har inte jag testat. Ja, så provar man det. Ja, det funkar ju. Så, ja. Så det är bara liksom sky's the limit. Liksom. Man måste våga prova och ha ett öppet sinne om man ska bli en bra hundresör. Liksom.
Har du gått på eget schema eller har du legat i turlag eller har du legat på...
Ja, men jag kom ju, ja, det är ju, ja, det är 17 år sedan, men då fanns det ju fortfarande turlag med fasta piket och fasta hundar och det här. Så han ju precis var med i slutet av det, och man skrev ju konceptanmälningar och sådana här grejer, så det var ju rätt så gött. Men sen splittades ju det ju också, blev det ju, ja, blev det ju hela havet stormar, som vi sa. Liksom det, ja. Det blev ju inte riktigt bra det där. Nu har de ju gått tillbaka till fasta turer. Så här.
De har gjort det i Malmö?
Ja, men inte. Alltså, nu är det, ju, det ser ju annorlunda ut än vad det var då. Men alltså det, de jobbar ju i arbetslag. Ja. Det gör de. Innan så... Ja, men hundarna blev ju liksom ett skikt. Så man kom med, man visste aldrig vem man skulle jobba med när man kom till jobbet.
Nej, nej, okay.
Utan, ja, du jobbar med tur A idag. Jaha, okej, okay, yeah, all right. Yeah, yeah. Uh-huh. Ja, det går bra. Liksom.
Vad ska man säga?
Nej, vad ska man säga? Nej, precis, exakt. Så,
Men om vi går från de här patrullhundarna som du benämner till nu när du har en bombhund, och det... Det fanns väl inte så många förr i tiden. Jag kommer inte ihåg att det kanske fanns någon på min tid, men i alla fall ingen ute i tjänst. Sådär. Men berätta varför, man hör ju lite på namnet såklart, men vad är uppgifterna för dig med din hund idag?
Ja, men det är ju, alltså, det vi gör med bombhundarna är ju, vi gör ju mycket det vi kallar för säkerhetsundersökningar inför statsbesök, inför Nobelfesten. Ja, och så vidare. Sen kan det även vara rena, alltså att man letar efter explosivämne, husrannsakan, att man letar efter gömmor och så vidare helt enkelt, och även vapen då.
Just det.
Sen så är det anledningen till att man, så jag menar, det är inte så många som kanske exakt vet vad vi gör och så vidare, för vi är ju liksom, vi är ju en liten sluten värld inom bombskyddet, så.
Mm. Och jag förstår att bombskyddet också, att ni har väl en liten speciell säkerhetsklass, så du inte kan berätta exakt och sådär.
Ja, precis, exakt. Nej, det kan jag inte. Men
jag tror att man förstår ändå att man söker. Men vad kan en bombhund hitta då? Liksom, kan den hitta, är det bara dynamit? Eller?
Nej, men den har ju en så ganska bred repertoar med ämnen då, explosivämnen. Som den kan detektera. Ungefär man tänker sig som en narkotikahund liksom, som tar hasch, amfetamin och LSD. Och,
just det.
Ja, allt vad det kan vara.
Och träningen då går till på något liknande sätt? Att man övar?
Ja, den är ju väldigt lik. Ja, det kan man säga. Jag hade ju vapen och narkotika på min sista patrullhund. Och jag kan ju relatera till mycket av den träningen jag gör idag. Det handlar ju om ett preparat för hunden.
Ja.
Hundarna gör ju det de får fördel i. Om den får fördel i att leta efter svamp i skogen, då vill den troligtvis göra om det. Och får den fördel i att leta efter dynamit, så och jag belönar upp det, då kommer den ju vilja leta efter det nästa gång också.
Men jag tänker att det blir ju helt andra rutiner. Jag menar, om du hittar knark till exempel, en påse, så ja, här är knark. Okej, bra. Så kommer grabbarna kanske från span eller någonting och hämtar det. Men om du skulle då detektera någonting med den här hunden, då blir det helt andra rutiner.
Ja, det blir ju det ju. Alltså, missar man 2 kilo hash, så är det ju kanske trist. Det hade varit roligare att ta det. Men missar vi 2 kilo dynamit, då får du andra konsekvenser. Kan få.
Mm.
Och blir det fel där, så är det som vi brukar skoja säga, då är det ju någon annans problem. Ja, det blir bara en chans.
Men har du hittat någonting då med hunden?
Ja, jag har hittat med honom, det har gjort.
Vad är det ni hittar?
Ja, men ja, vi har hittat vapen med honom, även hittat explosiver med honom också.
Vad har du gjort då? Och du, jobbar du i Malmö? Alltså, hur stort sträcker det sig för dig då som är...
Ja, men vi är ju nationell resurs.
Ja, du är nationell resurs.
Ja, vi är ju nationell resurs, bombskyddet. Så att vi åker ju dit där vi behövs.
Mm.
Jag har varit jättemycket uppe här i Stockholm till exempel. Jag har varit i Göteborg. Ja, vi är överallt. Mm. Så kan man säga, enkelt uttryckt.
Och också då kanske eventuellt övningar tillsammans med det vi ser ibland på tv, någon ja. Robot och någon i någon dräkt. Och
ja, ja, precis. Ja. Jo, men jag är ju bombtekniker i grund och botten, så jag är ju, alltså jag är ju utbildad bombtekniker. Och så med specialinriktningen hund då.
Hur lång är den utbildningen, den här bombtekniken?
Ja, bombteknikutbildningen är ju, ligger ju på, vad är det, ett halvår, 6 månader ungefär. Ja. I, som vi har nere i Eksjö på militärens utbildningsförband Swedic.
Och en utbildning som dyker upp som man kan söka då om man jobbar som polis?
Ja, exakt. Ja, men vi rekryterar. Vi har precis haft en rekrytering nu till nationella bombskyddet.
Ah, okej.
Okay. Så ja, det är som till vilken enhet som helst inom polisen liksom. Fast den är ju väldigt specifik så ju. Alltså, det man, ja, men det skadar ju inte om man har liksom ett rätt så stort teknikintresse och liksom tycker det är kul med bomber och granater. Så, ja, men såklart. Med det. Sen har vi är ju otroligt utrustningstunga. Vi har ju otroliga mängder med teknik och utrustning som man ska kunna. Då, så här, så att, allt från bombrobotar, röntgenapparater och allt vad det kan vara. Liksom.
När var det senast vi hade någonting som liksom man kommer ihåg? Jag får upp så här bilder, men jag har ingen begrepp om vad det är för tidsaspekt när det har varit någonting så där, någon bombhot så där. Det dyker ju upp ibland.
Nej, ja, just bombhot vet jag inte om jag kan dra något ur fickan så där. Men ja. Alltså, annars är det ju alla de här som vi kallar för postblast då, alltså efter när sprängningen som varit här i Stockholm nu då, bland annat den sista tiden, där är vi ju på de här andra, är vi ju säkra platsen då till övrig polispersonal.
Och är det också bombteknikerna som går in och hjälper till att se till exempel vad har man använt för är det dynamit eller var det pentyl här eller var det, vem gör det?
Det är ju kriminalteknikerna primärt som gör det, som säkrar det som så. Visst springer vi på något så kan man ju markera ut det liksom till kriminalteknikerna liksom att det här kan ni titta närmare på liksom.
Jag hade ju en gäst från Sundsvall som berättade om ett ärende där en kille som hade tjafsat med sin tjej eller fru och sådär kom ner på ett gärde. Och då hade han själv varit militären innan, så han såg att den killen hade lindat in sig själv i pentyl.
Oj.
Stubin.
Ja, obo.
Ja, och men jag tänker, det är nog inte så många poliser som kanske inte har legat lumpen och så, som vet vad pentyl är ens.
Nej, det är ju väldigt potent.
Så han fick ju backa, han sprängde sig själv och hela bilen.
Oj.
Och det var en hundförare på plats också. Hunden flög vet, 6 meter bak. Ingen skadade sig.
Oj.
Av dem, de var 2 poliser och en hund på plats då.
Jaha.
Men jag har sett bilden, det är bara motorblocker kvar.
Ja, nej, men pentyl är ju, det är bara dagar det.
Ja, verkligen. Jag kom i lumpen, då lindade vi runt ett träd och då drog hela trädet.
Ja, just det.
Så att, och det är oerhörda krafter i det här också som jag tänker att du ska, inte du ska sniffa efter, men hunden och sådär.
Ja.
Men du går, jag tänker, vad har du för skyddsutrustning om man, beror det på läget då? Liksom?
Precis, det är ju underrättelsen som styr vilken skyddsnivå vi lägger oss på. Så att det kan vara allt ifrån civila kläder till bombdräkt.
Ja, det kan vara så.
Ja.
Jag tänker Nobel generellt till exempel kanske inte finns något hot utan man måste söka igenom för att så att säga preventivt syfte.
Ja, precis. Ja. Och då kan man ju lägga sig liksom lite lägre så att då kan man köra civila kläder eller uniform till exempel, bara vanlig polisuniform. Smoking, exakt. Fluga på hunden. Ja,
för Nobel. Ja.
Nej, men det är ju läget som styr.
Malmö har ju gått mycket. Det har ju varit mycket snack om Malmö verkligen i media. Det är liksom kriminalitet och det har ju sprängningar och sådär. Och du borde ju ha lite att göra där med hunden ändå.
Ja, nej, men vi har. Vi är inte sysslolösa på något sätt. Mycket, mycket arbete sker ju under radarn också så att säga.
Ja, jag förstår det.
Vi gör ju mycket grejer som aldrig syns och aldrig skrivs om. Och vi är ju på platser utan att, så att säga, någon vet att vi har varit där.
Nej, jag fattar. Det är lite
så. Vi jobbar ju mycket i skymundan, så att säga. Man säger, vi är på plats och gör det vi ska och åker därifrån, så att säga. Så allt ifrån, jag menar, det är kanske ingen som tänker på liksom att en stor socialdemokratisk partikongress, liksom att nationella bombskyddet har varit där, fast det har vi då varit,
ja, just det.
Till exempel.
Mm. Nej, jag fattar.
Ja, och sen större statsbesök och riksdagens öppnande och allt vad det kan vara. Liksom.
När jag jobbade på knarket så här på span, då tog vi ofta dit hund ibland, man letar och hittar inget sådär. Och då kom en del, det var en del små rackare som kom och luktade också, som inte den här typiska som berättar tyska bergsbjörn.
Ja, nej, nej. Liksom. Nej, vi har ju inga sådana, vi har ju bara mindre jakthundar så att säga.
Ja, ni har det?
Ja. Kör vi, just nu.
Mm. Men är de extra bra eller är det bara för att de är små? Och
ja, men det är väl, ja, men det är väl lite grann. Nej, men det är ju deras drifter då. Alltså, mm. Det man vill ha det är det man säger med en stor motor i hunden. Liksom, att den kan söka länge och
just det.
Uthålligt. Och, ja, man har också att de är nätta och hantera. Liksom, en 43 kilos chef är ju inte så kul liksom, när man ska köra ett lyftsök till exempel.
Nej, just det, jag fattar.
Eller om den ska in i en lägenhet och upp på diskbänkar kanske, eller vad nu kan vara liksom, eller ner i en krypgrund och sådär. Det är det smidigare med mindre
pjäser. Jag kan ju extremt lite om hundar. Jag har haft hund, aldrig uppvuxen med hund och sådär, men min svärfar har ju hund. Han är från Lappland och han har ju då en irländsk setter heter
de. Ja, just det, den bruna, kastanjebruna. Ja.
Stående jakthund.
Just det, just det. Ja.
Och de skäller ju inte. Alltså när han har vittring så bara stannar han.
Pointar liksom. Pointar. Ja.
Det är så coolt.
Ja, det är häftigt.
Jag trodde alla hundar liksom skällde, men då skällde han bort det han ska...
Nej.
Nej. Vi ser om din hund då skulle hitta någon sprängämne. Mm. Hur markerar han då? Är det skäll eller?
Ja, nej, absolut. Nej, det är vad man säger, en passiv markering. Han sätter sig eller står eller hur nu terrängen ser ut där vi är. Så tittar han så att säga på gömman eller på där det är, där doften kommer från.
Det är riktigt coolt alltså.
Så han frysmarkerar så här, man liksom att den bara stannar till och så pekar man nosen dit.
Men det måste en dum fråga kanske, det är klart det, men det måste ju ändå vara lite skön feeling när man ser att hunden då sätter sig ner och så har man någonting och
ja, men det är ju det liksom, det blir ju crescendot liksom, det är ju all träning, alla förberedelser, allting handlar ju om det, och det är det jag menar, det jag pratar om inledningsvis här, liksom all den tiden man lägger, man vill ju liksom, det blir ju nästan som en, ja nu vet jag inte, men jag kan tänka mig att som en drog liksom, att man vill ju liksom hela tiden komma lite högre, lite bättre liksom, lite så här, man vill komma hitta den här stora gömman liksom.
Ja.
Nej, trunken med 6 kalashnikovs och 8 kilo deg liksom. Det hade ju varit, det är ju där liksom, det är den så här.
Ja, jag lyssnade på någon annan podd häromdagen. Det var ju här, de hittade ju 5 automatkarbiner och det blev inte synnerligen grovt.
Nej.
Det blev... Det saknades en pansarvagn. Och
ja, precis.
En sån helikopter. Det är helt otroligt. Folk kan åka omkring med 5 automatkarbiner och befinner sig i den kriminella miljön. Man tycker att nej, men det är inte synnerligen. Undrar när det ska bli synnerligen grovt.
Ja,
nej. Måste ha lite sprängdeg också.
Precis.
Ja. Men den här 17 år sedan som du har varit ute i 17 år och jobbat, kan du se någon skillnad liksom på det som händer ute på byn då kontra nu?
Ja men absolut. Och det är ju ändå, jag menar, man är ju absolut ingen dinosaur i den här verksamheten med 17 år, men jo, men absolut är det ju, det har blivit ett mycket hårdare klimat utan. Mm. Tveklöst alltså. Med alltså, ja, vad ska jag säga, mindre respekt, men alltså jag upplevde ändå på något sätt att folk lite mer lyssnade och gjorde som man sa i början av min karriär kontra, jag gick ju in om man säger 2016.
Just det.
Då klev jag, nej fel 2017 lämnade jag patrullhunden.
Just det.
Gick
precis
in och satt mig på utredning ett kort tag. Men nej, klar skillnad.
Vi har pratat om det i podden innan, men jag tyckte väl redan när jag slutade, alltså 08, egentligen 06, så tyckte jag redan då att det var, redan då den här, jag kunde ju bara, man kan ju egentligen bara referera till sig själv hur man betedde sig mot vuxna och mot myndighetspersoner, polis och så. Det var ju rätt, man var ju liksom inte mopsig.
Nej.
Och det är intressant hur det har blivit där. Nej, det är klart, du möter inte på samma sätt eftersom du har det jobbet som du har idag. Så
nej, precis. Vi är inte ute och frotterar oss så att säga, på samma sätt som man gjorde tidigare.
Nej, vi sliter på det sättet.
Nej, faktiskt inte. Nej, men jag kan säga att jag har gjort min beskärda del.
Ja, Men kan du någon gång liksom så här bara tänka, fas, nu vill jag slita på med den där gamla overallen?
Jo, men herregud, alltså, man sitter ju och lyssnar på radion ändå. Alltså, vi har ju en beredskap och kan ju köra på akuta ärenden också. Vi hugger ju på dem också, så att säga, om det är något som rör vårt område. Så man hör ju annan radiotrafik då. Ibland så hör man ju när det går ett löp då, liksom, då så hör man liksom, ja, 97-20 är med, så hör man en humbils med. Mamma tänker bara, alltså då drar det ju tarm. Alltså det är ju, alltså ungefär, alltså det är ju gärna ju svårt att jämföra med något annat ju så här, men alltså de 10 åren jag körde patrull, alltså det var ju alltså så jäkla roligt alltså. Alltså den känslan när du liksom kommer och tvärbromsar och lägger i P samtidigt och sliter upp dörren, ut luckan och så selar på. Du, liksom den känslan när linan stramar åt runt hunden eller runt handen och det liksom boom, det spänner upp och sen bara bär det rakt ut. Alltså det är, jag blir helt, alltså jag får gåshud på armar. Det är den bästa känslan. Alltså jag blir helt upprymd bara jag pratar om det liksom. Men sen jag valde ändå att kliva av liksom, för jag hade kört, ja men som sagt, jag körde i 10 år så där. Jag kände mig där och då, kände jag mig nöjd med det. Sen handlade det ju inte bara om, alltså jag hade liksom, det var ju inte bara själva så att jag var inte trött på hundtjänsten så egentligen, men sen är det mycket annat då med treskift och småbarn och bla bla bla. Ja,
absolut.
Allting ska klaffa och funka liksom.
Det här med du berättar hur man blir bemött och så här, man kan ju ha en viss förståelse för att ansökningarna dalar lite grann när man ser hur dels människor beter sig liksom ute på stan. Vi har ju de här kravallerna som var då,
ja, just det,
påskas. Ja, hur man kastar sten och nu blir man inte dömd då för att man inte siktade.
Nej, det är så sjukt.
Nej, men alltså det är så, man blir så trött på ibland på våra domstolar och domar och sådär, så att det är klart att det tar ju kraften ur en del som vill söka.
Ja, det är klart.
Och då sänker man kraven och då får vi ännu sämre poliser och det lyckas ju alltid komma in någon kalkon även när vi har ganska höga krav. Så det kommer in fler kalkoner vilket kommer sänka. Så det blir som en ond cirkel det där. Så man måste strama åt linan kanske lite som du berättade med hunden. Som
ja, precis.
Ja, nej, men jättespännande. Och det här blev ju bara ett avsnitt om hund och det vet jag att många av mina lyssnare verkligen gillar. Jag brukar alltid fråga på slutet vad man gör på fritiden och så här, vad man kollar för polisfilmer.
Ja.
Det är bara så här canine movies.
Nej, det blir ju inte det. Nej, men jag vet inte om jag kollar så mycket så här polis. Ja, men det blir väl det som det är inte så att jag aktivt söker det liksom, men ja, men sen är jag lite så här, jag är ju jättebra filmkritiker om du frågar mig själv liksom, så här, men jag sitter ju och retar upp mig på så här, ja, men alltså du kan ju inte ha radion på ländryggen. Nej. Hur ska du kunna hoppa in och sätta dig i bilen och då radion på ländryggen? Alltså flytta den där liksom. Men du vet, jag sånt sitter jag kan ju jaga upp med sånt liksom. Du kan inte ha liksom monofonen på baksidan av axeln liksom, för det är, du når inte den och du kan inte kunna prata i den liksom. Och ingen kommer höra vad du säger heller liksom. Ja, men du vet så här, man säger när de har klätt på dem liksom, man tänker, kunde inte haft någon att fråga liksom. Oh. Bara hur ni liksom grundläggande, hur ni ta på er grejerna liksom.
Ibland är de duktiga, men de missar ändå små detaljer och sådär. Och det är klart, det gemene man ser ju inte det. Men det finns ju alltid en Fredrik eller en Hasse där som...
Ja. Jo, nej, men det är ju så ju. Nej, men sen så de här då liksom som ena stunden sitter de i en radiobil och sen nästa gång så är de springer runt liksom och delar ut order på något, en chefskorridor liksom. Man bara, vänta, så funkar det ju inte alls liksom.
Nej. Eller en kommissarie som är ute på en mordplats.
Ja, precis. Ja,
nej. Aldrig hänt i Sverige.
Nej.
Nej, men det ska inte vara som i verkligheten det blir. Men vad gör du annars på fritiden då, när du inte jobbar som polis?
Nej, men jag jagar mycket. Sådär. Jag tycker om att snicka, svetsa, konstruera saker. Känner väl det, umgås med familjen. Jag har ju häst.
Oj, det tar till sånt också.
Ja, det gör det.
Kostar flis också.
Usch, skaffa inte häst.
Nej, jag har ridit lite faktiskt, men det var i lumpen där, man var på K1, så red jag lite efteråt också. Det är ju kul.
Ja.
Det är otroligt mäktigt att galoppera och de tårarna bara slutar. Och man bara
jag har aldrig suttit på en häst själv. Så jag vet inte. Nej, vi har häst, men jag har aldrig suttit på den. Nej, jag är inte sådär jätteförtjust i hästar. Gillar med hundar. Så jag kör med hundar. Så. Men det tar ju lite tid på fritiden också, det här med hundrit också. Så.
Men vad är det för jakt då? Tänkte om du håller ner i södra regionerna? Då?
Ja, nej, men det är ju mest småviltjakt. Ja.
Är det mycket är det vildsvin?
Ja, massor. Hur mycket som helst.
Just det, de där de kan ju vara lite bråkiga.
Ja, verkligen. Alltså min första tjänstund var ett vildsvin.
Han var ett vildsvin.
Typ.
Ja, Fredrik, stort tack. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också. Då hoppas jag att vi får en riktigt bra jakt där.
Ja. Absolut.
Tack så länge.
Tack själv.
Stort tack, Snutsnack är över för den här veckan. Givetvis kommer vi tillbaka i nästa med ett nytt spännande avsnitt. Hoppas vi hörs då. Bonusmaterial på patreon.com/snutsnack. Ha det fint, vi hörs.